Välkommen till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren.
Tjena.
Jag skrev en tweet jag aldrig skickade häromdagen. Och innan vi går in på vad jag skrev i den tweeten, som jag aldrig skickade, så vill jag bara berätta bakgrunden. Och Mikael Skråmo, han är ju ett hushållsnamn nu för tiden. Och för er som inte känner till honom, så var Mikael Skråmo, ja, om jag ska summera honom, han var en muslimsk aktivist från Göteborg som kämpade mot islamofobi.
Just det.
Jag minns särskilt hans insats i SVT Debatt. Då var titeln Hetsjakten mot muslimer.
Just det, en gammal klassiker.
Ja, och det var 2009 tror jag. Det var ett spännande tidsdokument. Det var centerpartisten Dick Eriksson som hade skrivit någonting på sin blogg om typ islamsk terrorism. Och det var en stor debatt då om varför han hade använt ordet muslimer och islamskt i kombination med terrorism.
Just det.
Och det var ju typ han mot alla. Så det var Mehmet Kaplan på plats, Fatima Dubakil från Muslimska mänskliga rättigheterskommittén. Och henne har vi ju haft pratat om i den här podden tidigare.
Jag minns inte.
Ja, nej, men vi har berört henne. Och hon har ju även... Hon hade ingen slöja på den tiden faktiskt.
Nej, okay.
Hon såg väldigt trendriktig ut. Men även Mikael Skråmo.
Just det.
Han var med. Och han hade en sån här liten... inte en fes, men du vet, en sån här vit muslimmössa på sig.
En liten kapsyl.
Ja. Men även han kom ju senare och ta till sig namnet Abu Ibrahim al-Suwaidi.
Ah, okej. Okay. Al-Suwaidi måste betyda från Sverige.
Ja, exakt. Och så här, jag tycker vi lyssnar på honom.
Ja, kör.
Hur han lät då.
Jag måste bara, för du har velat komma in jättelänge, hela debatten.
Alltså, jag vill bara säga,
vad heter du?
Den här, Mikael heter jag.
Du är muslim?
Ja. Vad heter det? Den här skräcken som finns i Schweiz mot minoriteter. Alltså, han, vad var han? Partiledaren. Han sa ju att en minoritet är ett vapen. Och sen såg man vissa folk, de trodde att minoriteten representerar någon maktsymbol i islam. Och det har liksom... Den här skräcken bildar på okunskap i islam.
Att vi inte kan tillräckligt mycket. Vad vill du säga?
Så nu har det ju gått ett tag. Och under den här liksom, perioden har ju Mikael Skråmo upplyst oss då. Och mer om islam, vad det egentligen betyder. Liksom, han har gett oss den kunskapen som då han tyckte vi hade för lite av. Och han har ju då gift sig. Hans fru hette Amanda González, kvinna som tillsammans med sin svenska mor Ulrika Pape konverterade till islam och så här, hängt runt kretsarna runt Sveriges förenade muslimer, vilket vi också gick igenom då vi hade Sofie Lövmark på besök i podden. Men också Bellevue-moskén, den här moskén som alltid så här, terrordåd i Europa, så är det alltid någon tråd tillbaka till Bellevue-moskén och diverse så här, salafistgrejer. Och faktum är att Ulrika Pape beskrivs som den drivande kraften bakom både dottern och svärsonens radikalisering. Men och så har ju Skråmo ynglat av sig. Han har några ungar som är födda i Sverige. Jag tror det är två ungar som är födda i Sverige. Och sen en unge född i Kairo. Några är tvillingar också. Och sen men han har fyra ungar födda i Raqqa. Och Ulrika Pape då, som även är kallad Hamza, var en av de första att åka till IS. Hon åkte till IS faktiskt innan Mikael och Amanda åkte till IS. Hon åkte redan 2013, sent 2013, säger vittnesmål. Och inom IS fanns det som heter Al-Hansa-brigaden. Och det var ju en Stasi-liknande organisation vars uppgift var att spionera på medborgarna innan man liksom rapporterade dem till religiösa auktoriteten. Men deras uppgift var också att kontrollera kvinnorna.
Ja, okej. Okay. Så här sedlighetspoliser typ.
Ja, exakt. Att följa liksom religiösa dekret som exempelvis har korrekt material i sin niqab. Och att inte bära skor i fel nyans av svart och sånt. Och de beskrivs som väldigt, väldigt brutala. Och i en artikel från The Daily Mail vittnar ett flertal IS-avhoppare att ledaren för Al-Hansa brigaden då var en stor kvinna. Hon var 1,80 lång som bar AK, pistol och dolkar under sina religiösa tyger. Hennes smeknamn var Slaktaren. Och hon hade varit ansvarig för att dela ut, liksom, exekvera piskningar och andra, liksom, fysiska straff i Raqqas ökända kvinnofängelse. Och hennes brutalitet gjorde henne ökänd, men också på grund av hennes stora fysik. Mm. Så var ju hon också väldigt igenkänd. För alla gick ju liksom omkring i niqab. Medan henne kände man väldigt tydligt igen, för hon var så stor.
Mm.
Och ja, så var, och hon visade sig aldrig utan niqab under hela sin tid i Raqqa. Och när man...
hon levde som hon lärde, alltså.
Ja. Ja, men det var ju det ingen, och hon hade en väldigt speciell sorts niqab, en särskild som kom från Pakistan, så folk kände igen hennes niqab också. Och det här då, de som avhopparna vittnar ju samtliga att hon hette någonting, och hon hette såklart Hamza.
Mm.
Så hon hade råkat ha samma namn som den här 1,80 långa svärmoden till Mikael Skråmo. Råkar också pekas ut av hoppare till en av ledarna för, liksom, förtrycket i Raqqa. Kul då att de här vikingadamerna visar sitt, liksom, väldigt stora intresse och närvaro i sandtäta områden, såklart. Det är ju integration på riktigt det här. Det är både givande och tagande, känns som. Och 2016 återvände Hamza när, inte själv, hon hade producerat några nya Raqqa, liksom producerat några Raqqa producerade barn där och återvänt till Sverige, medan då Mikael och Amanda och deras barn stannade kvar i Syrien. Men väl i Sverige så ligger inte Ulrika Pape eller Hamza i lä. En kanadensisk journalist som utgav sig för att vara, liksom, sökande blir kontaktad av Hamza. Och det finns en dokumentär här då som man har gjort i Kanada, jag tror det är CBS eller vad de heter.
Mm.
Men det är väldigt stark manipulation, försöker få den här 17-åriga tjejen att gå med i IS och ta sig ner till Syrien för att bli just Mikael Skråmos andra fru.
Mm.
Och det vill man ju säga är något av en dröm, liksom, svärmor. Liksom, tänk om din svärmor går och fixar lite extra damer åt dig. Det är bara drömlikt. Hur som helst, så Amanda Gonzalez, hon checkade ju ut på grund av en bombräd senare, och det gjorde ju även ett tag senare när Mikael Skråmo först hade svultit ut sina barn i sista fäste i Paros, och där finns det ju meddelande konversationer med Amanda mellan då, man har fått tag på meddelande konversationer mellan Amanda och då Hamza och också fadern. Där var det runt december då Amanda Gonzalez skickade meddelande till sin pappa att de äter gräs, de har ingen mat, de är liksom hungriga. Men även också Mikaels önskan att barnen ska växa upp hos modern.
Mm.
Att det har varit, och att det ska bli så, lovar ju då pappan. Efter ett tag när då Mikael har svultit ut sina barn där i Baros, så fick han en kula i nacken.
Mm.
Äntligen. Och de här, efter lite osäkerhet så visade det sig att de här barnen har tagits hand om av kurdiska styrkor. Och de placerats då i ett flyktingläger som heter Al-Hol. Vi har ju tagit upp det här i podden tidigare, men... ja, som sagt, efter idoga kampanjjournalistik från DN med bilder på lille blonde undernärda Mohammed, och också där man bildsätter att just det lägret som har skapat undernärdheten, inte då Mikael Skråmo, då skapas liksom jordmånen för då Patricio Galvez, då Amandas pappa, att och Skråmos svärfar då. och Umhamzas ex-make att skrida till verket. Så vad som sker är ju att han blir liksom, tidigt börjar ju massmedia bygga upp honom som någon form av räddaren i nöden. Det startas insamlingar i hans namn. Han blir intervjuad av Malou efter 10. Pärlenberg, ledarskribent på GT, tycker att han ska utnämnas som årets morfar. Och han ger ju ett så här, ett ganska förvirrat, svagbegåvat intryck i tv när man ser honom, och man tycker nästan lika mycket synd om honom som barnen liksom. Och han framstår ju som väldigt oroad och stressad, skulle man ju tro, medan det är inte min teori att han är. Jag tror han är bara dum i huvudet. Men jag ska komma in i det, varför det. Förra veckan lyckas han ju då äntligen få ut sina barnbarn ur Al-Hol. Och han tog dem snabbt till staden Erbil i norra Irak. Och i Högsbo kyrka anordnades en stödkonsert för Patricio Galvez, denna hjälte då. Samtidigt så upptäcker Expressens Kassem Hamade då, som är på plats i Syrien och i Irak, att Umhamza i trygghet av sin nya skyddade identitet har tagit sig till lyxhotellet i Erbil där Patricio Galvez bor med sina barnbarn. Och väl där så vittnar folk om att ja, men hon har bara slöja på sig och inte niqab. Såklart, för inget skriker mer liksom IS än, det är bättre att visa sitt blonda liksom blåögda ansikte då, ljusa ansikte, än att liksom ha på sig en niqab i kurdkontrollerade områden, för det skriker ju bara IS. Men det konstiga, alltså, det är så jävla bals alltså att åka till Erbil som säger die hard IS-medlem och så bara tar den här kvinnan sitt pick och pack och drar till Erbil. Det är imponerande. Jag måste faktiskt säga att det är fan, antingen hon dum i huvudet eller så har hon ju världens största punkkulor. Och så enligt vittnesmål så går hon upp i hotellrummet, stannar där med barnen, kommer ut för att äta med dem, men hon passade ju även på att spela lite islamistiska sånger till barnen från mobilen. Så låt oss liksom summera då Ulrika Pape. Så hon är en ökänd sharia-polis. Hon är en ökänd rekryterare. Hon är en ökänd manipulatör. Och hon har redan varit med och försakat livet på sitt ena barn. Så jag skrev en tweet som jag aldrig skickade iväg. Och jag skrev: glöm inte vilket mähä till sopa skrom och svärfar Patricio Galvez är. Inte nog med att hans svagbegåvade föräldraskap ledde till att hans dotter radikaliserades. Nu låter han de små barnen hjärntvättas av deras vider till IS-mormor. Jag skickade aldrig den tweeten. För den är ju för hård. Jag stängde ner Twitter istället och sen drog jag till gymmet. Jag var väldigt arg. Jag vill inte bara såra Patricio Galvez. Jag tror inte han läser min Twitter. Jag vet inte om han är läskunnig. Jag vet inte om ens om mina tweets når honom. Det är ju inte så att jag heller är så himla arg på honom på grund av barnens skull.
Alltså, vad är det då?
Det är ju här. Jag har inte så starka känslor för barnen.
Nej.
Alltså ärligt talat, jag skiter ganska mycket i känslomässigt i de här barnen. Och det handlar inte om att jag ogillar barnen för grund av deras föräldrar. Tvärtom. Jag är helt likgiltig till barnen emotionellt. Det är liksom det som infinner sig, det enda jag tycker om barnen är väl kanske liksom en rationell tanke om liksom medborgarskapets liksom vikt och tyngd, eller liksom det irrationella att döma barn efter deras föräldrars handlingar.
Men vänta, jag vill bara stanna där 2 sekunder. Du säger att du liksom inte känner någonting för de barnen. Är det alltså att du känner ingenting för barn generellt sett som du inte har någon relation till? Eller vad menar du?
Ja,
eller
men, ja det, för... det, man har inte känslomässig relation till barn man inte... Och jag är inte heller... Jag vet inte varför, men sure, när man såg bilden på lilla Mohammed så såg han undernärd ut. Men jag ser bilder på undernärda barn i tunnelbana hela tiden för liksom Rädda Barnen, Röda Korset och sånt.
Jo, jo visst. Men,
och det är ingen
men,
som går runt och känner väldigt starkt för det. Liksom.
Jo, jo. Det finns ganska många som
Jag gör inte det.
Nej, okej.
Okay. Ja, ja, och då ger jag pengar till liksom UNHCR och barncancerfonden och liksom massa sånt. Men jag går inte runt och känner väldigt starkt för de här barnen.
Nej, nej.
Däremot så finner jag ett rationellt argument kring liksom varför de, ja, men de ska inte ärva sina föräldrars synder och allt sånt. Liksom. Men jag ville såra med mina ord. Så vem är det jag ville såra? Det var det som var det konstiga. Jag var ju arg och ville göra någon illa.
Mm.
Det har jag tänkt lite på. Och jag vet inte hur många av mina lyssnare som känner till liksom min livshistoria. För jag vet inte, jag är inte så himla van att berätta den. Jag berättar inte den så himla ofta. Liksom. Och det har ju hänt att du var liksom... Jag nämner någonting i förbivägen som behövs för att föra konversationen vidare och du många gånger reagerar på, men vänta, va?
Mm.
Och sen så avkräver du mig i alla fall att jag berättar lite, men det är ingenting jag brukar sitta och göra och liksom berätta om min uppväxt och så. Men för att summera hur det har varit är att så mina föräldrar tillhörde Folkets Mujahedin och det är en organisation som var ganska populär i Iran under revolutionen. De var både liksom muslimska men också revolutionära vänster och kombinerade ihop det på något sätt. Och under sin de är opportunister i väldigt stor utsträckning också. Alltså de hoppar i säng med vem som helst. Det kan vara liksom de kan liksom vara mot Israel ena dagen och vara för Israel en andra dagen. De tycker att USA är fienden på jorden och sen så är Donald Trump räddningen på allting. De kan vara mot liksom islam i den ena sekunden men också vara allierade eller mot islamism liksom och propagera hårt för det men också vara allierade med Saudiarabien exempelvis. De är en av deras viktigaste poänger är ju hatet mot slöjtvånget. Samtidigt som de har slöjtvång i sin egen organisation. Alltså de här är hycklare. Och det intressanta är att de kallas ju också från, av motstånd, alltså av islamisterna kallas de för munafiqin. Vilket är hycklarna. Alltså. De är renodlade hycklare.
Men är inte det att de är allting som deras motståndare inte är. Alltså,
nej, fast tvärtom. Jag tror varför de är så himla avskydda också av iranska prästerskapet är för att det är nog den gruppen som är mest lika dem.
Mm-hmm.
För att de är redo att gå över hur många jävla lik som helst. Så det är en ganska vedervärdig organisation.
För jag har fått uppfattningen av det, när du har pratat om det tidigare, att de har definierat en fiende och så är de alltid liksom på den andra sidan i förhållande till den fienden.
Nej, men de är den andra sidan.
Ah.
Om någon är på någon annan sida än deras sida så är de på fiendens sida.
Mm.
Det är snarare så det är.
Mm.
Så den här organisationen då... mina föräldrar gick med i den när de var 16 år. Liksom. Mm. Min morbror, jag tror han var 16 eller 17 när han avrättades. Och då har mina föräldrar då tagit sig ut och... De här människorna då, när jag blev skickad ut ur, då bodde vi ju, de allierade sig med Saddam Hussein då. Och deras, det här var ju på den tiden då, på 80-talet så flyr alla då till Saddam. Och på den tiden var 20-30% av Irans hade liksom anhängare till Folkets Mujahedin. Och såg dem som en rejäl kraft mot mullorna. Men när mullorna visade att de inte ville dela makten, då gör de draget att så här, ja, men de tog om konflikt först och sen så drog de till Saddam. Och det här är ju motsvarigheten till att Sverige är i öppet krig med Ryssland. Moderaterna förlorar makten i Sverige. Och sen så drar Moderaterna och bosätter sig i Kreml.
Ja.
Och sen aktivt skickar soldater för att strida mot Sveriges armé då. Mm. Så det spelar ingen roll hur mycket folk hatar sossarna. De hade hatat Moderaterna mer. Och det är ju vad de här jävla idioterna gör.
Mm.
Så det är bara liksom, jag vill bara ge den här bakgrunden för, som människor liksom förstår vad det här för typer av människor.
Mm.
När de inser att fuck, nu hatar alla oss och Saddam vann inte kriget och vi installerades inte som ledare för Iran, då bestämmer de sig för att bygga en sekt istället. Och när de bygger den här sekten så begår de ganska liksom grova övergrepp mot sina egna. Och det de också gör är att de skickar ut alla barnen. De skickar ut alla barnen under Gulfkriget ur Irak. Och det var 1000 barn som transporterades ut. Och vi blev ju lärare. Alla var ju bröder och systrar med varandra. Vilket betyder att vi kallade dem för mostrar och farbröder.
Mm.
Så alla medlemmar, och då finns det ju olika rang i det här medlemskapet. Så den högsta då symboliska rangen, det är ju någon som är då soldat. Så mina föräldrar var liksom den... De hade ju en hierarki inom armén, men alltså i organisationen så var det finaste du kunde vara var ju att vara militär då.
Mm.
Och sen fanns det då funktionärer. Och de här funktionärerna, de ansågs vara i samma rang ungefär som soldaterna, men de var betrodda att även vara utomlands. Och de fanns som diaspora runt om i Sverige. Så i Sverige hade man till exempel, lokalen låg i Solna i Mörby. Eller i Mörby först och sen i Solna, i ett industriområde. Och där bodde det folk liksom 24-7 som hade bara lagt hela sitt liv på det här. Och man införde tvångsskilsmässor för att separera så att folk inte skulle vara i par. Man tog ut barnen därifrån.
Och det för att liksom det inte skulle, alltså man skulle rikta fokus till deras kamp. Liksom.
Exakt. Mm. Och de här barnen, då vi, oss skickade man ut. Och så sa man till föräldrarna så här, era barn har glömt er.
Mm.
De har nya föräldrar nu. Och till oss sa de, ni kommer återförenas med era föräldrar nästa år. Det här sa man varje år.
Mm.
Så placerade man oss i anhängarfamiljer. Så anhängarna är då en rang under då. Det är de som då bor i väst, har normala liv, men förväntas göra någonting i kampen. Donera pengar. Och sen och det man gjorde, man rakt av bara ringde de här anhängarna och bara, nu har din plikt kommit, kallade man det. Vi var deras plikt. Och det här med att skaffa barn, inte av kärlek utan av pliktkänsla liksom, det är oftast en dålig idé, särskilt om det inte är ditt barn. Och då hamnar ju vi i de här familjerna. Och det är klart jag känner en väldigt stark aversion mot hur vi behandlades. Många av de här barnen, de far väldigt, väldigt illa. Och vi flyttades från familj till familj. Och jag bodde i cirka... Tills jag hade hunnit fylla 10 så hade jag bott i 9 olika barnhem och familjer. Och ibland var det så att man... Liksom, jag kommer ihåg första familjen, då var det en stackars ensamstående morsa med... Liksom 7 egna jävla barn liksom, som man hade svårt. Och liksom alla var nyanlända. Och hon hade svårt att hålla koll på dem. Liksom, ännu mindre mig. Och jag hamnade liksom... Jag blev ju den här svarta ankungen liksom, som stack ut. Och man fick ta väldigt mycket stryk och sånt. Det var när jag var 3-4 år gammal. Senare så hamnade jag i en annan familj där... Jag blev till exempel slagen av pappan nästan dagligen. Och för de här människorna visste ju inte... Alltså de visste ingenting om föräldraskap eller något sånt. De hade precis landat från... Liksom klivit av bananbåten från Iran. Liksom, och det enda de visste är ju typ sättet de blev uppvuxna. Så de, och då hamnar det plötsligt mycket äldre barn som du inte lärt dig heller. Plötsligt, och den barn, jag var ju ett stökigt barn också. Det var ju såklart utåtagerande på alla sätt. Och det sättet man försökte då få kontroll på mig var ju genom då våld, exempelvis.
Hur gammal var du då?
Då var jag skolan, då var jag 7.
Mm.
Och under den här tiden så var det ju inte så att jag gick runt papperslös i Sverige. Under den här tiden så var jag placerad av socialen hos de här familjerna. Och det var såna, det var så sjukt. Så den här organisationen då, Folkets Mujahedins, vars status i Sverige är typ, de har någon pseudo-organisation de kallar för Iranier för frihet eller något sånt, som då, de då bredvid, som Säpo då också har koll på, är ju liksom, det är deras, deras juridiska status är ju som en hockeyförening liksom. Då har de lyckats få mig placerad enbart i anhängarfamiljer hela tiden. Och då undrar man, how the fuck did that happen? Och då förstår man ju hur jävla lätt manipulerade. Men när jag blev 18 så begärde jag ut alla handlingar jag hade från mina liksom, jag begärde ut från SOS. Och det var så lätt att säga, ena dagen sa de att ja, men det där är Hanifs moster, det är därför han ska bo där.
Just det.
Och sen andra dagen är Hanif måste behålla sin religion, så han måste ha en religiös familj. Hanif måste liksom, i den här familjen funkar inte bra för Hanif. Den här personen är hans fars kusin liksom. Oundvikligen, så fort folket som jag redan bara pekade på honom, så placerade SOS mig hos dem. Jag känner en väldigt stark liksom aversion mot det svenska systemet på grund av det här. Det är så lätt manipulerat. När jag var 10 år gammal så då hade Folkets Mujahedin i Stockholm startat 2 HVB-hem. Eller det var 1 HVB-hem. Den kallades för Lejonet och Rosen. Och där var det de här 15-16-åringarna som var svåra att familjehemsplacera. De hade man lagt i det här HVB-hemmet. Men i och med att jag då hade varit tufft att placera, så när jag blev flyttad, så blev jag flyttad till det här HVB-hemmet med motiveringen. Det här är motiveringen de säljer in till SOS. Nämligen, vi kommer från en kollektivistisk organisation. Vi är vana att bo i kollektiv. Och Hanif kan inte bo i kärnfamiljer. Det är därför det inte har funkat. Så Hanif måste bo i ett kollektiv. Så det de gör är ju då att jag var 10 år gammal. Alla i de här hemmen var 15-16. Och jag kunde inte bo hos pojkarna, för det var redan en för grov stämning där liksom. Så då placerade man mig hos de här tjejerna. Och jag var 10 år, jag hade varit 3 år när jag kom till Sverige. Och jag hade bott 7 år i liksom svensk social liksom förvaltningsomsorg. Då man pitchar in att han kan inte bo i kärnfamiljer, för vi är kollektiv kultur eller organisation. Den här sostanten trodde alltså att jag var genetiskt programmerad att bo i kollektiv. Och det här är alltså någon med en socionomexamen. Det var inte det som också det märkliga. Så när folket som är din kan ju inte bedriva HVB-hem. Det de gjorde var att de gjorde det via Bulvan då. Alla visste ju att det var Folkets Mujahedin, för att de hade inga anställd personal. Det bodde ju bara liksom, de har ju samma kläder på sig allihopa, en form av uniform, som inte åtsittande liksom byxor och tröjor och de här gröna slöjorna liksom, de alla alltid har på sig. Och de här människorna jobbade ju gratis. De har ju lagt sina liv där. Så då bodde de och sov på de här hemmen. De var då våra föreståndare. De bearbetade ju oss såklart hela tiden. Och ur de här HVB-hemmen så rekryterar man ju, ja, men jag kan inte identifiera dem som någonting annat än mina liksom äldre syskon. För det var ungefär den relationen jag fick till dem. Så då rekryterade de 3 tjejer som de då skickade ner till Irak, och 2 killar. Och det var planen från början. Planen från början har hela tiden varit att hålla oss rotlösa här i Sverige, för att enklare kunna rekrytera väl när det är dags. Och det försökte man med mig också när jag blev äldre. Så det här sker alltså i ett HVB-hem som liksom Stockholms stad betalar, eller så här, kommunen betalar för, så sker liksom terrorrekrytering. Och vem var då bulvanen? Jo, men det var en av de här SOS-tanterna som hade hoppat av SOS och startat då ett HVB-bolag istället. Som då fick en del av kakan, såklart.
Fräscht.
Så...
Vet du vem hon är?
Ja, jag har nu namn.
Vad gör hon nu då?
Förhoppningsvis är hon död. Men jag tror... Hon är pensionerad förmodligen. Det här var ju ett par år sedan liksom.
Mm.
Hon var ju inte så himla ung då.
Jo, jag förstår det. Men jag tänkte bara mer om hon drev ett sånt hem fortfarande så skulle vi ju hänga ut henne.
Ja, men det tror jag inte hon gör. Men jag begärde ut alla handlingar. Mycket av mina handlingar har försvunnit också.
Mm.
Vilket är konstigt, för de bör ju vara diarieförda.
Mm.
Men många av mina handlingar som jag då begärt av SOS har försvunnit. Och så har jag till och med provat begära ut dem i olika omgångar. Jag begärde ut en när jag var 18 och den har jag kvar. Och så gick jag ut och begärde ut igen när jag, några år senare. Och då var dokumenthögen ännu mindre.
Ja, vad sjukt.
Och då, i Sverige har man ju en regel om att kommuner får inte överlämpa sina SOS-fall på andra kommuner. Så om en unge blir liksom Solnas, så är det Solna som har ansvar för den tills den ungen inte är ett SOS-barn längre. Och det betyder alltså när den blir myndig. För mig var det Gunnared stadsdelsförvaltning. Det var de som var ansvariga. Det var de som man då sålde in att jag inte kunde bo i kollektiv, eller det var viktigt för mig då som fyraåring att behålla min religion och därför då. Till exempel, de råkade placera mig tillfälligt i ett svenskt jourboende. Men då övertalar ju Folkets Mujahedin om att det är viktigt att jag behåller min religion och kulturella särprägel. Så då flyttar de mig från ett stabilt svenskt hem till ett nyanländ familj på socialbidrag i Akalla som bodde i andra hand. Och där kände man då att man gjorde en god sak för min uppväxt. Och jag bara såklart känner en stark aversion gentemot de här batikhäxorna. För det är vad fan de är som har då sysslat med det här. Och det är väl de jag vill såra, tänkte jag. Alla de som har samma mindset, samma tankesätt, samma värderar samma jävla ytliga jävla godhetsivrande och godhetssignalerande och godhetsviljande, som inte ser sin egen bias, sin egen blindhet, sin egen jävla fördolda liksom rasism, som är så fega, som aldrig vågar ta konflikt om saker de hade tagit konflikt om för sina egna barn, eller för blond och blåökt pursvenskt barn med kristen bakgrund eller icke-religiös bakgrund. Alla dem vill jag ju såklart såra med min tweet. Och sen så har jag ju tänkt lite närmare på det. Hur kommer det gå för de här barnen? Kommer de komma tillbaka till Sverige och få liksom en god, en bra chans? För jag menar, jag har haft tur. Och jag menar det verkligen, ren jävla tur att det inte gått åt helvete för mig. Och än så fortfarande känner jag till stor del en ganska stor sorg över min uppväxt. Alltså jag funderar ibland om jag, såklart många av mina kvaliteter kommer ju på grund av min uppväxt också, men om jag hade varit ett normalt barn i en normal familj, då hade jag kanske till och med varit mer framgångsrik än vad jag var idag. Jag kanske inte hade varit så, blivit fått de här ragefitsen på Twitter och kanske inte kanske varit lite smartare och mer strategisk. Massor av såna här saker man funderar på. Om det hade varit bättre, om socialen hade varit lite bättre. Och så undrar man hur kommer gå för skråmobarnen. Kommer de få en, liksom, en chans i livet? Och så tittar man på Patricia Galvez som låter då den här Hamza. Han har inte ens varit med barnen några dagar innan han låter den här mormon komma i kontakt med de här barnen och börjar manipulera dem. Och det var ju Mikael Skråmos sista önskan, att de här barnen skulle växa upp hos sin mormor. Och man frågade då socialtjänsten i Göteborg, i en tidning, frågade man hur, om de har beredskap för det här. För då ska vi komma ihåg att Frankrike har ju gjort det här experimentet på en ganska massiv skala. Man har hämtat dit alla barnen och sen har man separerat dem. Och så har man lagt dem, placerat dem i barnhem och så har man gett en psykologprofessor ansvar för att försöka rehabilitera de här barnen. Och hennes vittnesmål är att det har varit total katastrof. Och alla de här barnen har varit relativt små. Och säger att det, snarare verkar situationen förvärras med tiden. Så det är en komplex situation. Där liksom en fransk psykologiprofessor som Frankrike är ett land där man verkligen vågar ta in både med hårdhandskarna men också vara liksom, med vetenskaplig och uppenbarligen också lägga resurser för att försöka åtgärda det här problemet. När de misslyckas så tänker jag, hur i helvete ska svensk socialtjänst klara av det? Men i Expressen så intervjuar man då socialtjänsten i Göteborg om liksom hur de ska klara av det. Och då svarar de så här: vi är vana att hantera barn som farit illa, så staden har god kompetens, säger Ing-Marie Larsson då, som är talsperson för socialtjänsten i Göteborg. Och jag sa som tidigare att för mig var det Gunnareds stadsdelsnämnd som hade hand om mitt fall. Hamsa då, och verka där i Göteborg. Och hon för övrigt jobbar som dagmamma och får betalt faktiskt från Göteborgs kommun för att då passa andra salafistungar till vardags. Hon har ju redan kommit i kontakt med de här barnen. Uppenbarligen har Patricio Galvez inga problem med att det här barnen kommer i kontakt med Hamsa. Och då tänkte man, hoppas att det i alla fall att det inte är Gunnareds stadsdelsnämnd. Hoppas att det är Angereds stadsdelsnämnd kanske. De är kanske mycket bättre på det här än vad Gunnareds är. Vilket fick mig att börja googla om Gunnareds stadsdelsförvaltning. Och då nåddes jag, läste jag att 2010 så gick Gunnareds stadsdelsnämnd alltså upp i Angered. Så det är literally samma personer som blev manipulerade av Folkets Mujahedin. Och så tänker man att det är de här människorna som har ansvaret för att de här barnen inte ska fara illa.
Sostanternas beredskap är god. Gratulerar med dagen.
Det är 17 maj.
Ja.
Det var kul.
Eller det är inte det nu när vi spelar in, men det kommer vara det när vi släpper.
Ja, jag blev inbjuden till det norska firandet av 17 maj.
Mm-hmm. Var här i Stockholm?
Ja, ambassaden.
Nej, vad fett.
Ja, det är ganska coolt. Jag tackade nej.
Ja, du gjorde
jag
det.
Jag svarade inte ens.
Du svarade inte ens?
Nej, jag erkänner inte dem som nation. Skulle aldrig gett bort det där landet.
Min fru har ju till och med sån här bunad, alltså deras folkdräkt.
Ja.
Men hon är lite för rund om magen för den nu, så det blir nog inte så mycket av det. Men hon, jag har ju hakat på så här tåg och grejer.
Ja, jag vet, men det var det som var också weird, för man skulle vara på den här mottagningen och sen skulle man gemensam avfärd mot Skansen eller någonting med något jävla tåg. Liksom. Jag bara, I don't do that.
Det är ganska mysigt.
Ja, jag kan tänka mig det. Men jag måste vara in the mood, jag var inte in the mood.
Nej, det stämmer ju.
Jag är just för att bensinpriset är så högt och då tänkte jag vi borde ju bara ta tillbaka vårt. Sänka bensinpriset.
Vet du vad banan heter på norska?
Guleböj.
Nej, det heter banan.
Jaha, fan.
Spännande med exotiska språk.
Mm.
Har du varit mycket i Norge?
Inte mycket, men jag har varit i Norge.
Mm. Jag har ju varit där ganska mycket. Alltså dels genom att jag har haft massa polare som har bott där och så. Men sen så har ju då min fru som är halvnorsk, hon har släkt där. Så vi har ju varit en hel del i det här västlandet. Alltså rakt västerut ifrån Stockholm.
Mm.
Så är det långt där ute i en av fjordarna. Så har de deras hytte, eller neust som det också kallas. Det är någon slags, det är väl en stuga kan man väl kalla det för. Och det är ju en sån här grej som, alltså i Sverige om du har ett sommarhus eller en stuga, då är det en klassmarkör. Det är ju liksom medelklass och uppåt som har sommarställen. I Norge, om du inte har ett neust eller en hytte, då står du förmodligen och skakar över en sån här 3 decimeter hög käpp liksom, och har en pappmugg i handen. Alltså det är typ alla har landställen. Du känner inte igen det här. Jag ser bara att du stirrar på mig.
Det låter helt otroligt.
Ja, alltså alla har landställen. Och det är också så här, de är där hela tiden. Så deras arbetsveckor sträcker sig till typ, amen, onsdag. Kanske torsdag lunch max liksom. Sen är det dags för hyttetur.
Alltså, Norge är ju liksom vår motsvarighet till de här rika arabländerna.
Ja, vet, ja, absolut så. Och vi är ju
de producerar deras, bara råvaror.
Ja, vi är deras liksom billiga arbetskraft som drar dit och skalar bananer liksom.
Vi är deras indoneser och Bangladesh.
Liksom. Mm, exakt. Och det man gör då när man är på en hyttetur, det är att man går på ski. Mm. Och, alltså, ja, och så äter man mackepacke.
Nej, men du måste översätta, gå på ski, är det alltså gå åka skidor?
Det stämmer. Mackepacke är någon form av, ja, jag vet inte, det är väl matsäck, som består då av brunost och kvicklunch.
Oj, i helvete, kvicklunch. Ja,
kvicklunch är då choklad. Så att alltså de här friluftsmänniskorna, de har ju alltså, de är ju liksom fit, för de åker skidor utav bara helvete. Mm. Men de har urusel kosthållning. För det de äter är bröd, en ost som smakar med smör och choklad. Liksom.
Mm.
Men det här med skidorna, det är intressant ändå att de har ju liksom ett så jävla levande intresse för detta med längdskidor. Och jag tycker inte de borde ha det, eftersom att alla, alltså återväxten borde stanna upp, eftersom att alla deras stora stjärnor torskar för liksom doping och rattfylla och grejer. Men de liksom stannar inte av på takten överhuvudtaget, utan alla i alla åldrar åker längdskidor. Liksom. Har du hört det här Johaug-skriket förresten?
Nej, inte skriket.
Nej, okej. Okay. Therese Johaug, det är hon snygga längdåkerskan som hela Norge är förälskad i.
Mm-hmm.
Du vet inte vem det är.
Men vad heter den här snubben som var så himla inne?
Ja, men det är han
inte också Jo någonting.
Nej, vad fan? Ja, nu tappar jag namnet på honom. Nej, jag tappar namnet på honom, men gud, men det här är ju han som är deras. De tror ju att han är lika stor som Zlatan.
Ja, vilket ju, han,
alltså
ja.
Så här, ja. Vilket ju är
är
det Nordtug han heter?
Nordtug, ja. Så heter det.
Ja, och det är ju liksom,
nej, det är helt sinnessjukt.
Det är bara norrbaggar som bryr sig om den där skidsporten. Och en annan mas.
Det är väl två länder i världen som bryr sig om längdskidor.
Ja. Ja, inte ens länder, det är masarna och Norge.
Ja.
Ja. Men Therese Johaug, det är då den här, alltså hon är så här girl next door tjej som hela Norge älskar. 2016 så visade det sig att hon hade dopat sig med anabola steroider.
Ja, är det läppstiftbruden?
Exakt.
Ja.
Så hon hade
jävlar,
då blivit...
hon vann min respekt där.
Ja, hon hade då, alltså förklaringen hon gav att hon hade blivit rekommenderad en läppsalva från sin läkare vid behandling av ett munsår, och den innehöll den förbjudna preparatet klosterbol. Och det hatar man ju när det händer, alltså att man tar anabola steroider.
Men är det inte så att hela laget har astma och allting?
Ja, exakt så. Alla har ju astma. Men det kan ju du använda när någon frågar om hur du har kunnat bygga så mycket muskler så snabbt.
Astma. Att
det, ja, men precis. Astma, det är lipsylen. men grejen då, att när Therese Johaug torskade för det här, då fick hon en dom på 18 månaders avstängning. Vilket, alltså den sänktes senare till, jag tror det var 13 eller 14 månader. Mm. Men i alla fall då så gav den här avstängningen gav att hon missade OS.
Mm.
Och det finns en film på, dels först så här hur hon reagerade när hon fick det beskedet, men det är inte lika kul. Men däremot så är det en i hennes crew som får veta då att hon missar OS för att hon är avstängd. Så här lät det. Alltså det där är ju skriket, alltså det där panikskriket du får ur dig när någon skär halsen av ditt barn liksom.
Ja.
Inte när någon du känner missar OS.
Tänk vad committed han var att få åka med hennes rooster till OS liksom. Fan. Vilket OS var det? Var det Sochi eller?
Ja, du, jag kommer inte på det. Men det här var ju 2016. Ja,
Måste det vara så?
Ja.
Det är jävla fett OS man missar där. Alltså.
Ja, det kanske är befogat.
Jag förstår.
Ja, men jag gillar Norge i alla fall. Och min frusläkt, de bor ju där. Och de är väldigt härliga. Men alltså, jag förstår inte ett ord av vad de säger. Men det låter välmående.
Ja.
Alltså, tempot är som att man har rökt opium. Alltså, det är bara, man går ner i tempo när man kommer dit. Och den första gången när jag var och hälsade på dem, då fick jag två får. Alltså,
döda eller levande?
Levande.
Aha.
Så Karolins farbror, han stod och pratade med mig och med Caroline och hennes pappa. Och det var en i gruppen som hade uppdraget att bara nicka och le och låtsas förstå. Och jag axlade det uppdraget rätt bra. Ja. Och sen så liksom när vi hade pratat klart, då frågade Caroline så här, ja men förstod du vad som sades eller? Och jag bara nej. Hon bara, men du har fått två får. Och då var det liksom att, men du har två får som hade så här, alltså han är bonde, två får hade typ rymt upp på fjället liksom.
Ja.
Och så hade han hört att jag hade precis tagit jaktexamen då, eller jägarexamen. Så han bara, ja men du kan ju få dem liksom. Ska du få skjuta dem om du känner för det liksom. Men,
vad gjorde du?
Nej men jag vet inte fan vad ska jag göra. Det där var ju liksom, de har ju sprungit upp på berget. Ska jag bara gå ut och jaga får liksom.
Det låter ju som det ultimata. Du vet inte vad de är. Du vet att de är där. Och ja, ja. Sen ska du hunt them down. Det är ju typ preluden till Predator.
Jo okej, okay, men jag, alltså, då får jag känna så här kniv i käften på mig liksom, för jag hade ändå inte med mig min bössa.
Ja, okej. Okay. Ja. Men de är väl beväpnade upp till tänderna om nazisterna kommer igen.
Ja, fan, det är fan en bra fråga. Jag har inte sett några vapen bland den släkten.
De är beväpnade.
Ja, de borde styra upp det där. Ja. Men jag kan ändå inte vara så här jättedömande mot mig själv för att jag inte fattar någonting. Alltså, bara för att illustrera alltså så här, hur obegripligt det är. Får på norska heter sauve.
Ja, men också dialekten.
Ja.
Alltså när de kommer, alltså det är ju en sån här, skandinaviska språken är ju ett gradient liksom.
Mm.
Så det är ju inga tydliga gränser egentligen mellan språken. Så de här jämtlänningarna låter ju norska liksom. och det är ju det, ju längre bort du kommer ifrån Sverige,
ja,
desto konstigare låter det. Alltså bara i mil liksom.
Ja, visst.
Och det är ju därför typ så här, västra Norge låter ju mer som danska. De förstår varandra tydligen jättebra.
Men det här är ju exakt det. Det är nynorska.
Ja, och sen så har typ skåningarna förstår danska av någon jävla anledning.
Mm.
Och jag förstår knappt skåningar.
Nej.
Och det är ju ännu värre egentligen, vågar jag påstå. Här tar jag på mig en offerkofta om man har invandrarbakgrund.
Mm.
Alltså, norska och danska är helt jävla omöjligt för mig. Alltså även till och med oslo-norska liksom, är helt jävla omöjligt för mig. Och så finns det någon jävla konvention från Nordiska unionen att meningen är att vi ska prata engelska eller något annat språk med varandra. För man var rädd för att alla ska börja prata svenska. Så då är idén alltså att vi ska kommunicera på våra modersmål med varandra liksom. Så de pratar ju, vägrar ju byta då.
Mm.
Och jag känner liksom i alla fall av artighetsskäl att jag måste i alla fall försöka låtsas höra i två meningar innan jag ber dem liksom byta språk. För det har ju hänt att typ danskar har ringt och vill intervjua en.
Ja.
Och efter ett tag bara, what the fuck bro?
Men danskar har ju det gemensamt med tyskarna, att de tror att de har någon slags jävla världsspråk.
Ja, lingua franca här. Liksom. Ja. Och fransmännen för den.
Ja. Ja, men och det är dessutom så här, precis, det är det här nynorska språket, men dessutom så är det så här, i just Karolins släkts fall så är de bönder också.
Oh.
Och det raserar ju språket för vem som helst. Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån. Om du har betande djur så kommer du börja prata obegripligt.
Ja, du kommer ha stark hederskultur och prata helt jävla obegripligt.
Ja. Men det här underlättas av att de spottar inte i glaset. Så liksom, när vi är packade då är vi alla lika obegripliga. Så vi förbrödras i det då. Men så här, Norge då. Varenda jävel i Norge. De jobbar ju med fisk, olja eller rederi.
Mm.
Och de skiter pengar.
Ja.
Och de är provocerande oimponerade över sina egna rikedomar.
Ja, alltså, så att, nyrika som ut i helvete.
Nej, men alltså, jag skulle säga så här, det är det som är grejen, att de inte beter sig som svenska nyrika. För att om svenskar blir nyrika, då blir de odrägliga över en natt. Men norrbaggarna, de är så här bönder med hängselbrallor som liksom, ja, de har tre stycken hytter och rullar i en så här splitterny Tesla och tycker att det är det mest naturliga i världen. Alltså, de är inte brytiga på något sätt liksom. De har sina håll käften landställen och bara, ja, och tycker att det är så här, det är så det ska vara på något sätt.
Jag inte delar den. Min erfarenhet om norrmän, det är norrmän. För det var, när jag jobbade somrarna i Jokkmokk, så fanns det en camping där som heter Notudden. Och då kom kampande norrmän med sina jävla husbilar och sina jävla odrägliga ungar. Och jag antar att det är någon form av det finns väl bara white trash norrmän. Det finns väl
nej,
bara
men, men det där är en skillnad. Vet du vad? White trash norrmännen åker till Sverige.
Ja.
Så att när du är nere i Strömstad, då ser du ju white trash norrmännen.
Ja, exakt, för det här var ju då, de åkte ju över till Sverige och inte bara att de är rika i Norge. Alltså, de blir ju miljardärer när de kommer till Sverige.
Exakt.
Och när de kommer till mellersta Norrland, där det är liksom urfattigt, det är liksom våran allhåll, så blir de ju, alltså de badar ju pengar, så de här ungarna kommer på så här: mamma, jag vill ha den här pizzan och jag vill ha den pizzan och den pizzan. Då är det så här: ah, ungen ska ha tre pizzor. Det är ingen kostnad för dem.
Liksom. Odrägliga ryssar när de är på semester.
men det är liksom, och det är mitt intryck av de här normerna är, alltså bara så här supernyrika, alltså bara så här, men ska ungen ha tre pizzor, ska den ha tre pizzor liksom.
Ja, men jag skulle säga att det där är som våra svenskar som liksom åker som sexturister till Thailand och tycker att det är så här asnice att kunna köpa bira för några baht liksom.
Ja.
Ja, och då känner de sig som kungar. Men det är de som kommer till Sverige. Men gemene norrbagge är bara en så här ganska down to earth snubbe som äger tre stycken håll käften landställen och en Tesla liksom. Men jag tycker att Norge är, ja, men det är nog det vackraste landet jag har varit i. Alltså, vart man än kollar kring sig där i västlandet, så ser det ut som så här Windows bakgrund liksom. Och det är så här, ja, med fjordlandskap med så här höga sylar och stilla vatten och så där. Och jag tycker att det där, alltså den norska naturen är lite mytisk, eller liksom det känns som att det ska leva typ troll och skogsrår i de här skogarna runt fjordarna. Och alltså så här, såklart är det bara en känsla, jag går inte runt och kollar efter liksom gårdstomtar när jag är där. Men det som är grejen är att nu har jag börjat omvärdera det, att jag kanske borde gå och kolla efter det. Alltså, kanske är det så att det inte bara är miljön som liksom bjuder in till så här övernaturliga associationer i Norge, utan kanske är verkligen Norge hemvist för liksom det övernaturliga och okulta. Jag tänkte prata lite om Märta Louise. Vet du vem det är?
Är det någon kunglighet?
Hon är prinsessa i Norge. Hon är dotter till kung Harald och drottning Sonja. Hon var tidigare gift med en författare vid namn Ari Ben. Och när de gifte sig, då torskade hon rätten till att kalla sig kunglig höghet, utan hon får nöja sig med sin prinsesstitel då. Kung Harald, jag tror att det var han som fattade det beslutet, han är inte skitnöjd över precis allt hon har sysslat med, utan hon är då en sån här
skandalprinsessa.
Ja, fast lite på sitt sätt. Alltså, hon är det, men hon är då en sån här sökande person.
Oh gud. Aha. Så det är inte liksom Madde festade lite på karma back in the days?
Nej, alltså jag tror säkert att hon är inte främmande för typ svampar, den här personen.
Aha, okay.
Mer åt det hållet.
Det är en hippieprinsessa.
Ja. Alltså, hon är utbildad i någonting som jag vet inte hur det uttalas, men det är typ Rosenmetoden. Och det är en alternativ medicinsk form av sjukgymnastik som handlar om sambandet mellan muskelspänningar och minnen från tidigare traumatiska upplevelser. Så här undantryckta känslor som ger spänningar då. Och då försöker man liksom nå in i det omedvetna och liksom väcka smärtan till liv så att den kommer till ytan. Och när man då kommer i kontakt med de här förträngda minnena, då försvinner smärtan för alltid. Och det kommer väl inte chocka någon att det finns alltså inga vetenskapliga effekter av det här. Det finns inget vetenskapligt stöd.
Det här är ju den här motsvarigheten till den här liksom underförtryckta minnen som fanns, som att alla hade varit våldtagna som barn, som psykologer grävde fram på tidigt 90-tal. Liksom, och farsor på raken åkte in i livstid i fängelse i USA för att de hade våldtagit sina ungar.
Ja, innan
de
upptäckte
att, i Sverige också, men då, i Sverige fick man väl några månader för det.
Nej. Fan, fallet Kvick, alltså.
Ja, det var ju också undertryckta minnen och så, men hela den, och sen sågades hela den teorin om att de helt konstruerade liksom.
Ja, visst.
Skitmånga.
Ja, men om man ska liksom vara förlåtande, så kan man ju tycka så här, vissa metoder kan ju låta knäppa, men så länge det inte skadar någon typ. Och jag är ju egentligen inte så förlåtande, men om man liksom ska vara så förlåtande för en sekund, så kan man tänka så här, okej, give her a break, hon är liksom, hon har torskat sin kungliga höghetstitel. Liksom. Vi behöver inte liksom vara så hårda mot henne att man tycker att hon är nämnvärd i en kontext när jag håller på att prata om tomtar och troll i Norge. Liksom. Mm. Bara för det här, bara för den
ja, utbildningen. Hon kanske inte försörjer sig på det.
Nej, det gör hon ju inte. Det gör hon inte. Mm. Men grejen är ju då att det är inte det enda kring henne. Utan 2010 gav Märta Louise ut en bok. När det norska kungaförvaret har fått frågan om de har läst den, så säger kung Harald att han inte har läst den, och drottning Sonja säger att hon känner till innehållet, men hon har inte läst den. Och det där kan man ju tycka då låter så här typiskt kungligt känslokallt. Mm. Att man inte läser sin dotters bok. Men det är inte så konstigt ändå att de inte vill läsa den här. Den heter Möt din skyddsängel. På Bokus beskrivs den som prinsessan Märta Louise bok om att skapa mirakel med hjälp av änglar och din egen kraft. Och lite längre ner i samma beskrivning så står det så här: genom en rad medvetandehöjande meditationstekniker ger boken en introduktion i hur man blir lyhörd för sig själv, för hjärtats och kroppens språk, för jorden, för universum och för skyddsängeln.
Det här är hon, den här tanten. Kommer du ihåg när vi var på alternativmässan, så var det en tant som kunde prata med änglar och kunde använda änglarnas kraft.
Är det inte mer nämnvärt än vilken som var där som inte kunde prata med änglar?
Ja, men vissa kunde ju använda bara sig av den femte dimensionens kvanthelande krafter. Mm. Men hon använde änglarna, och jag försökte få henne att specificera vilka de här änglarna... Alltså, vilka änglar är det? Är det de som är nämnda i Bibeln, eller är det bara allmänt? Och hur ser de ut? Är de små nakna, eller är de liksom stora, eller är de som Diablo, att de har fet armor och värsta svärdet och så? Hon har lite svårt att definiera det. Och så börjar hon bli lite så här defensivt abstrakt, att säga, men det är vad vi kallar för änglar.
Mm.
Men det är energier. Mm. Så
får ni inte ställa ut där igen.
Ja. Backade du? Då är du inte välkommen hit.
Exakt.
Alin.
2016 så separerade Märta Louise med han Ari Ben. Och idag så har hon då hittat en ny kärlek. Shaman Durek.
Nej, jag satt och hoppades på Zarathustra från... kommer du ihåg honom?
Ja, visst.
Jag hittade en YouTube-video på honom.
Ja.
Den här iranien från Kanada som låtsas vara en shaman. Jag satt och höll tummarna från att någon iranier skulle infiltrera kungafamiljen i Norge. Men det
ja,
var
men jag tror inte du blir skitbesviken över den här snubben.
Varför det?
Men det är alltså samma skrot och kom. Det är exakt samma snubbe liksom. Det här är en snubbe som de gästade Skavlan nyligen, och det var stark tobak alltså. Alltså vi kan ju bara lyssna på hur det gick till när de träffades.
Welcome.
Thank you.
Thank you.
So, first of all, how did this happen?
Do you want to go? Do you want to start?
Yeah, sure. So, we met through a mutual friend of ours called Milana Snow. And she said, you have to meet Shaman Durek. And so I was like, okay. And so we set up a time, and I came with some friends to his house. And I walked in and I said, I know you. And he was like, yes, we were destined to meet before we were born. And that was it, really.
Is that the voice I had?
Yeah.
No.
It's a good interpretation.
Sorry, why did you say I know you?
Because sometimes you recognize people I find. I have that a lot, actually, that I kind of like... it's like I've met somebody before, and it's like I know you already. I have this with, actually, also a yoga guru from India. And I just walked in, and we were supposed to meet, and I walked into the restaurant, and I just looked at her, and she looked at me, and I said, I met you before, and then we just both started crying. And so these things happen in life.
And you also, you knew her from...
You know, it was interesting, actually, because I had a really busy day that, and so my whole team was like, you know, scattering around, and they're like, don't forget, you know, you have Marta coming over, and there's some, you know, guys are gonna have lunch, and my assistant was getting the lunch and everything. And she walked in the door, and we just caught eyes for a moment and just looked at each other. And I just felt this welling up inside of me, like this feeling. And yeah, I just knew.
But also your mother has talked about.
Yes, since I was a kid. My mom is very powerful seer, and she can see things all the time. And, you know, my whole family is, basically. And she sat down and looked at me, and she said, you know, you're going to meet the Princess of Norway one day.
What the fuck, man?
Alltså, men tänkte du att det är han, alltså Shaman Durek, eller hur fan man nu uttalar det. Och så kliver en norsk prinsessa
in. Ja, det är klart man fucking smash liksom. Man går på smash där.
Ja, men alltså, jag tycker ändå så här, alltså hon säger då, I know you. Och jag tycker ändå så här, Om man då känner så här, nej men jag skulle gärna vilja ligga med en norsk prinsessa. Hur förvaltar jag det här? Jag tycker ändå så här, man kan inte döma en snubbe för hårt om han får tunghäfta i den situationen. Men där ska ändå Shaman Durek ha en hatt av. Att han behåller alltså sinnesnärvaron och levererar den mest porrfilmskompatibla repliken i världshistorien. Alltså. Så här, yes, we were destined to meet before we were born.
Det här påminner mig, det var så här, en skärmdump jag såg häromdagen. Då någon, från ett konto på Instagram, det var så här skärmdump från ett sms-slinga. Då var så här, why are you using Tinder? Det var det en kille som frågade, och så svarade tjejen. My boyfriend died last year, so I'm just trying to get back in the dating scene, really. Och så smiley. Och så han bara, damn, that's sad. On our first date, we should use a Ouija board to get his permission to smash. Och så bara, what the fuck is wrong with you? Och det är väl ungefär, han har ju fått då bara, permission to smash från universum redan innan han föddes liksom.
Exakt, exakt. Och alltså, man ska ju säga det blev ju succé. Alltså han drog den här rövaren, bara, kom och köpa det? Ja, men fan, vi kör. Och det blev ju succé, för nu liksom, nu är de ju tillsammans och gästar Skavlan liksom. Och alltså, det är nog rätt många som kan tänka sig lägre än norsk prinsessa, men det krävs en ganska fräck jävel för att ljuga ihop att det är en norsk prinsessas öde att man ska ligga. Att det var liksom, att det här var bestämt redan innan vi föddes. Alltså att sen leverera den lögnen, alltså direkt till en norsk prinsessa, det krävs en viss typ av fräckhet, kanske en viss
jag
typ av människa.
Jag vågar påstå, av alla de här fräcka sakerna han någonsin har gjort, så är det här är mindre fräcka, med tanke på han ljuger alltså till vardags för att bara få pengar från människor. Han lurar människor till vardags. Det är hans jobb då. Fullt medveten, självklart, att det han gör är helt fake. Men jag menar, människor som är helärliga i sin inkomst och levande, de drar ju en och annan lögn på krogen för att få ligga liksom. Och då tänker man ju en kille som bara lever för att ljuga. Och det är att han drar en rövare för att få ligga med en prinsessa. Det är ju så här, det är ju inte så farligt.
Nej, han var liksom i sitt rätta element på något sätt. Ja, visst. Ja, ja. Men det här då, fräckheten som jag tyckte mig kunna se i honom, den för mig osökt till socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Moderaterna har ju riktat en misstroendeförklaring mot Annika Strandhäll. Alltså, du kan ju såklart det här, men för de som inte har hängt med så kan man säga kort om bakgrunden till det här, att Försäkringskassan tidigare hade en generaldirektör som hette Ann-Marie Begler. Och den 27 april 2018, alltså i valrörelsen, så beslutade regeringen att entlediga henne från sin tjänst. Och då gick väldigt många ut och kritiserade regeringen och menade att det här var någonting som gjordes av rent politiska skäl. Alltså inte för att hon hade misskött sitt arbete eller så. Och det här ärendet, det har även intresserat media väldigt mycket. Liberalernas gruppledare Christer Nylander, han KU-anmälde Annika Strandhäll på grund av det här och ett antal frågor kopplat till det. Ja.
Jag vill bara förklara för lyssnarna vad som anses vara det politiska också. Mm, mm. Orsaken är ju såklart att regeringen får asmycket skit för Försäkringskassan, LSS, massa sjukskrivningar, cancersjuka som tvingas jobba och allt sånt de anklagade oss för. Har ju regeringen börjat få skit för. Och det sättet de hanterar det då är alltså att ge henne sparken och de facto skylla på henne och säga det var inte vår regeringspolicy, det var bara hon. Trots att det tidigare hade gått ut order direkt från Finansdepartementet om att liksom, nu är det dags för Försäkringskassan att strama till. Liksom.
Just.
Så det här var ett sätt att bara save face inför valrörelsen.
Precis, exakt så. Och därför säger man då en hel del hävdar att detta är politiskt motiverat. Men KU har då att granska den här konstitutionella aspekten av det här. Och KU-anmälan lämnades in 4 maj 2018. Men KU funkar så att man alltid liksom granskar alla KU-anmälningar på vårkanten. Så att det har dröjt fram till nu innan KU har börjat granska det här ärendet. Och då rör det då de konstitutionella aspekterna som sagt. Samtidigt som KU har hållit på med det här granskningsarbetet så har media fortsatt sitt granskningsarbete runt den här frågan. Och det har då liksom på olika sätt kommit fram en massa märkligheter löpande. Och jag tänkte ta några av de märkliga sakerna som har framkommit. Och bara för att ha det sagt så allt det jag nu ska nämna det är alltså sånt som redan har nämnts i media. Jag tar inte upp någonting hemligt eller sådär. Och det här är då tre saker som har kommit fram. Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör har mejlat till kollegor om att Socialdepartementet ska ha varnat för allvarliga konsekvenser om myndigheten lämnade ut allmänna handlingar om det här ärendet. En annan sån grej.
Shit, det är ju grundlagsbrott ju.
Ja, alltså det är helt sinnessjukt stort. En annan sån grej är att en tidigare generaldirektör för Försäkringskassan och hennes rättschef skickade ett brev till KU där man gick igenom uppgifter om att Strandhäll har ljugit för KU. Och sen sista delen då, alltså, eller det hänger väl ihop med första men den andra, men Strandhälls lögn handlar om att försöka kringgå arbetsrätten. Och alltså, om man bara stannar upp en sekund och funderar över fräckheten som krävs för det. Att som socialdemokrat som ena sekunden tar strid för arbetsrätten, nästa sekund försöker runda arbetsrätten genom att ljuga inför riksdagens konstitutionsutskott. Det är Shaman Durek-nivå på det.
Ja, det är fan imponerande.
Och Strandhälls linje, om jag har förstått den rätt, är ungefär den här. Alltså, när Begler skulle entledigas så sa Strandhäll på en pressträff så här, om vi bara börjar i den änden. Det uppdrag som Ann-Marie fick för 3 år sedan har hon utfört väl och hon har hanterat de utmaningar som har mött henne. Ann-Marie har målmedvetet arbetat för en rättssäkerhet i verksamheten med ordning och reda. Sen så är det bara en massa annat skit. Men det är liksom på en pressträff som handlar om att hon ska entledigas. Det låter ju snarare som att hon ska befordras. Liksom.
Ja, verkligen.
Så det är ursprungspositionen. Den här positionen då kompletterar sen Strandhäll med ett uttalande som, ja, en linje som ungefär kan sägas är ungefär att Begler trots allt var så urusel att hon behövde tvångsförflyttas. Och det berodde då på bristande samverkan mellan Försäkringskassan och andra myndigheter. Men den här bristande samverkan, den var inte tillräckligt viktig för regeringen att ta upp med Försäkringskassans styrelseordförande. Och förflyttningen av Begler var inte en förflyttning enligt arbetsrätten, utan det var något som skedde i samsyn med Begler. Så bortser jag ifrån att Begler har skrikit sig hes i media om att hon inte ville bli förflyttad. Alltså, förklaringen till... alltså, det går inte ihop överhuvudtaget. Och sen så den sista delen i det här att då Socialdepartementet ska ha varnat Försäkringskassan om allvarliga konsekvenser om man lämnar ut allmänna handlingar. Den delen har ju inte de kommenterat så mycket, för det har kommit in en ny KU-anmälan, så då liksom kommer KU ta upp det där nästa vår. Mm. Och då är ju liksom deras go-to-answer att så här, ja, det där är en pågående granskning i KU och jag vill inte föregripa utskottets slutsatser. Det är så de alltid säger.
Ja.
Så även fast den delen liksom rör precis... Det är same, det är typ samma sak det handlar om. Så bara, nej, men just den delfrågan kan vi inte kommentera längre eftersom att det är en ny KU-anmälan.
Men andra frågor att kommentera, eller?
Ja, knappt, eftersom att den här KU-anmälan som vi nu pratar om, den är inte sluthanterad. Mm. Utan det är 4 juni som KU kommer presentera sina ställningstaganden.
Okej.
Okay. Så det jag pratar om nu är liksom bara så här... Ja, det här är vad som har kommit ut i media, men precis vad KU kommer fram till, det vet man ju inte liksom. Men sossarnas linje i det här är typ, alltså just att de svarar hela tiden det, att så här, jo, men KU sitter med sin granskning nu och därför kan vi inte kommentera det här. Det var det statsministern sa när Ulf Kristersson konfronterade honom, och det är det alla säger. Nej, men vi kan inte kommentera det här för KU sitter med den här granskningen liksom. Och alltså, så sossarnas linje blir ungefär så att om ett statsråd går ut och dödar någon på öppen gata, då kan man inte rikta misstroendeförklaring mot den personen, givet att KU sitter med någon granskning. Liksom. Alltså, så man kan liksom säga, om ett statsråd mördar någon, så är det bara så här, vi KU-anmäler det här, då har man liksom fram till nästa vår på sig. Tills, där, liksom, tills riksdagen får säga att så här, nej, men du, det där statsrådet har vi nog inte riktigt förtroende för längre. Så man får bara tugga i sig. Det får man ha förtroende för fram tills att KU har sagt sitt. För det är allt annat överskuggande för sossarna.
Men det är faktiskt helt sinnessjukt idén om att så fort du KU-anmäler någon så blir det så stjärnstopp på den personen.
Exakt så.
För all form av fel den kan göra. Så det är liksom den bästa perioden. Det är att säga, egentligen få en... När du ska verkligen ställa till med kaos liksom, så får du en kollega i någon så här, om jag vore minister då, får jag en moderat och KU-anmäla mig.
Mm.
Och sen så ballar jag ur fullständigt, visst, bryter mot massor av regler, och så kan bara statsministern bara säga, nej, men det är ju en KU-granskning.
Ja, visst.
Nu, vi kan ju inte kommentera det.
Ja, det är helt bara sinnessjukt. Dricka paraplydrinker och Hawaii-skjorta fram tills att KU-granskning är klar liksom.
Men jag läste en ganska intressant analys där de jämförde hanteringen av Dan Eliasson mot Begler.
Mm.
Då påstås, alltså för det första, samordning mellan myndigheter, det är alltså en unicorn. Det existerar inte. Det är så här, alla pratar om att det är viktig samordning mellan myndigheter, men det är alltid en målsättning alla har, men det är så här, i och med att det är ingenting du ens kan, du kan inte utvärdera om samordning är något bra, är det, om det funkar bra eller dåligt liksom. Så det är ju bara ett floskel. Men hon får alltså sparken för dålig samordning med myndigheter. Men så här, Dan Eliasson kör ner varenda myndighet han rör i botten.
Mm.
Och får bara bli bara räddad och räddad och räddad.
Men fatta att man inte tar upp... Om man säger så här, okej, det har brustit så jävla mycket kring samordningen. Och så tar man inte upp det med... Försäkringskassans styrelseordförande alltså, också. Alltså, för det är alltså det styrelsen som bara styr hela skiten.
Jag vet, men det är också så här, en myndighet kan ha noll samordning, ingen får sparken för det.
Nej.
Det är ju bara helt made up case liksom.
Visst.
Det är ju sån jäkla lögn.
Ja.
Så jävla sjukt egentligen.
Ja, det är.
Men hon Strandhäll är ju fan, jag kommer sakna henne efter att hon får sparken alltså. Jag har läst så många guldtweets av henne på sistone. Förutom att hon lyckades skapa så här diplomatisk kris med oss och Ungern typ. För att Ungern ville ge typ extra bidrag till dem som fick 3 barn. Någonting alltså Sverige redan har. Så skrev hon någonting om 30-talet eller något. Och de blev ju ganska sura över det. Mm. Att regeringen jämförde då ett medlemsland i EU med 30-talet. Och sen så... Häromdagen så pratade hon om kärnkraft, att hon var mot kärnkraft, och som referens använde hon att man skulle titta på HBO-serien Chernobyl. jag undrar vilka andra serier de använder. Om man tittar på typ Game of Thrones, använder de så här Robert Baratheons metod för att finansiera sina superfester och slag och sånt, att de bara lånade pengar från Iron Bank. Är det vad Magdalena Andersson sitter och liksom följer sin politiska linje?
Ja, men just det här med precis, alltså, men jag tänker Game of Thrones, det som är grejen med den serien är att det är folk som är så jävla maktlystna och att man liksom, makten framför allt, och man vet aldrig vem det är som kommer dö i nästa avsnitt. Ja. För liksom alla bara går för makten och skiter i människoliv. Liksom. Ja. Så den här gången var det stackars Begler som fick ryka. Sorry. Det är liksom jakten på den där jävla tronen.
Ja, jag såg en jävligt rolig tweet då Tobias Holstock, som är väldigt rolig twittrare, han hade svarat henne såhär, next up, Annika Strandhäll förbjuder Gotlandsfärjan för hon har sett Titanic. Ja, men hon är inte gett det liksom skarpaste intrycket, vilket är liksom, om man ska köra en sån här höger vänster och sparka någon på grund av politiska skäl, så bara, då är det kanske inte bra att ha någon som, tänker jag, då behöver man en lite mer skarpare person som regering för att vara en frontman för en sån stunt liksom. För jag bara tänker att det går ju såklart att sköta det här. Jag tror det fanns en idé om att sköta det snyggt. Orsaken till varför de hyllade henne på presskonferensen var ju för att typ, vi gör dig en tjänst nu så du kan få någonting bättre.
Ja, så hon blev erbjuden pensionsmyndigheten. Ja. Så det är också en jävla intressant linje. Men du har fuckat upp så jävla grovt så att du får pensionsmyndigheten. Vad fan som händer?
Ja, men det är ju för sig, de gjorde väl samma sak med Daniel Eliasson. Han fuckade upp Migrationsverket så gav man honom polis. Det gjorde väl alliansregeringen. Det var allt för den här veckan.
Det var det.
Ni som vill stötta oss, ni går in på patreon.com/godton. Och där kan man ge någon dollar om man känner för det. Och sen få tillgång till vår hemliga Facebookgrupp. Mm. Och alla ni som är Patreon, stort tack! Vi är extremt tacksamma.
Verkligen.
Och ni som inte får tillgång till Facebookgruppen, hör av er till oss om ni har en annan mailadress till er Patreon än vad ni har till Facebook. Så kan ni höra av er till oss på Patreon i inboxen där, skriv till oss och löser det. Ni som har önskat t-shirt och har blivit berättigade t-shirt för att ni har gudomlig ton, hör av er med er storlek och er custom shoutout. Och ni som har en custom shoutout, hör av er till er med er custom shoutout. Så vi brukar vanligtvis samla ihop allting till slutet av månaden eller början av månaden och köra ut det. Ni som vill ha lite, inte bara ljud utan även lite bild, kan följa oss på Instagram, god_ton.
Tror du fick med allting?
Jag tror det är allt. Men annars så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Ciao.